Ja, det är det. Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen.
Men vad sa du? Du var du håller på med din föreställning Känslosvall nu.
Ja, precis. Mm. Det gör jag. Jag körde den. Premiären var egentligen på Humorfestivalen i Lund i september förra året då.
Ja. Ah. Okay.
Och sen körde jag den i Skellefteå en gång också under hösten.
Mm.
Och nu har jag bokat in 5 gånger under våren faktiskt.
Mm, nice.
Ja, det känns jättekul. Men då har jag också försökt att vässa till den och lära lite av dem. Yeah. Alltså jag minns att jag vässade till den efter Lund och sen nu efter Skellefteå också. Så att den blir så bra som möjligt.
Ja, exakt. Men det är ju så man jobbar. Att man,
ja, det är ju det.
Bokar in någonting, kör någon konstig show på Lund.
Mm, jo, men lite så.
Provföreställningen och sen precis. Bara börja slipa och slipa. Liksom.
Ja, jo, men det är ju så.
Jag såg Jonathan Unge på den här provföreställningen som han hade innan premiären av hans nya soloturné. Och det slappaste jag sett alltså.
Jo, men du var inte där på Humorbaren sist han körde lite och testade eller?
Nej, den missade jag.
För jag giggade på Humorbaren just den kvällen det. Så jag stannade kvar och såg honom. Men...
Ja, det var ju dagen innan jag såg honom också. Ja. Just det. Ja.
Han stod som nästan, han satte mikrofonstativet som under armen, jag har aldrig sett någon stå så.
Nej.
Och sen var det som att han
lutade sönder.
Att han höll upp sin kroppsvikt. Ja, det var väldigt... Men jag älskar ju Jonathan Unge. Det är ju en av mina absoluta favoriter.
Alltså det men jag håller med om att... Otroligt kul.
Ja, men det var slappt som fan. Ja. Det var, men jag skrattade mycket. Det gjorde jag ändå.
Ja, det är det som är så knasigt. Men, ja. Alltså jag tyckte det var helt fenomenalt. Roligt liksom. Men det är ju bara så jäkla slappt.
Ja, men det är det.
För jag såg honom också... eller om det var jag kanske såg någon dagen efter på Under jord eller något sånt.
Mm.
Alltså ja, men en vecka eller något sånt innan jag såg den här provföreställningen.
Mm.
Och då bara rev han ju liksom.
Ja.
Alltså samma sak där, man kände att det var väldigt slappt och ogenomarbetat eller obearbetat.
Mm.
Men det är ju så fasansfullt kul.
Ja, det är ju det. Det är ju det och han är ju superproffs alltså, så att
ja,
när det väl gäller så kör ju han all in naturligtvis.
Ja, och... exakt. Men det är skillnad på honom och din approach. Du känns så himla slipad liksom.
Ja, jo, men jag är ju en väldigt skrivande komiker.
Ja.
Jag planerar ju minsta lilla grej egentligen.
Mm.
Försöker väl nästan se framför mig exakt hur det kommer att vara på scenen också.
Just det.
Och sen kan man ju aldrig förutspå allting för...
Nej.
Det är någon i publiken som svarar lite annorlunda på något än vad man tänkte kanske. Och,
just det.
Och då måste man ju naturligtvis kunna ha en liten improvisationsförmåga också.
Mm. Och sånt kommer ju ofta med tiden också.
Det gör ju det. Och jag har väl en sån, men jag är ju fan inte känd för att vara bra på att improvisera. När jag ger mig ut i det verkligen ska improvisera, då har det ju blivit riktigt dåligt. Alltså.
Ja, okay.
men
när du släpper tyglarna
helt. Ja, men... I de bästa av fallen så har det kunnat bli kul av att det blir dåligt. Att man kan driva, att jag kan driva med det på scenen. Och
ja,
så
att för det var en grej som jag kände verkligen. Så här, nu har jag låst upp någonting. När jag insåg att det inte spelar någon roll ifall man misslyckas.
Nej, precis.
Att det också är kul typ.
Ja.
Och sen oftast det har man ju publiken med sig trots att man... Alltså så länge man inte har sagt någonting extremt förolämpande.
Mm.
Men bara, så länge det, alltså om det bara faller platt, då är det oftast precis, ganska... Det är okej liksom.
Verkligen, och...
Jag tror, frihet är det?
Ja, men det är en frihet. Och jag tror det är lätt att glömma lite vilken alltså, ändå status man får när man går upp på en scen.
Ja.
Och jag tror att alltså, väldigt många i publiken tittar ju på en och tycker att man ändå är väldigt modig egentligen som bara går upp och kör.
Ja, just det.
Så att det finns någonting sånt också, att det finns en respekt tror jag. Så länge man står kvar och alltså även om man misslyckas med skämt, men så länge man tar det med en heder alltså, så,
just det.
Så kan man ändå gå av scenen och utan att behöva må allt för dåligt tror jag.
Jag önskar att jag mådde så. Eller hade den inställningen.
Ja, jo, det är svårt naturligtvis. Det är det ju. Men,
för jag kan verkligen, har jag ett okej gig, då vill jag ju ta livet av mig.
Mm.
Liksom. Nu har det börjat bli bättre igen. Men för tog det så jäkla seriöst förut.
Mm.
Men jag vet inte, jag tror att det kanske också har att göra med att jag började ju med stand-up när jag var 27.
Ja, just det.
Och det är ju lite senare än vad de flesta gör.
Mm.
Och alltså, för börjar man där kring 20 liksom, då har man ju också lite lyxen att man kan ta det lite är det väldigt slappt i början, mm. om man vill det liksom.
Precis.
Och sen bara så gör lite halvdant eller vad man ska säga. Och inte ta det så seriöst i några.
Nej, man kan vänja sig vid scenen på något sätt. Och...
Exakt. Mm. Men jag kände verkligen att när jag kom in var jag mycket mer så att jag var sen på bollen, tyckte jag. Mm. Så jag var tvungen att ta det seriöst mycket, eller från början. Så.
Mm. Och då kan du tänka dig att jag började när jag var fan 33 då. Så.
Ja, det är sant.
Ja, alltså ja. Med stand-up.
Ja, ja,
sen hade jag stått på scen ganska länge.
Du höll på med poetry slam, eller hur?
Ja, precis. Jag höll på med poetry slam. Jag tror det var från 2009 till 2011 i alla fall som jag höll på.
Ah, okay.
alltså, som jag tävlade i det.
Mm, ja, ja.
För det är ju en tävlingsform då,
just,
egentligen.
Just det.
Och sen hade jag väl några år när jag åkte runt en del och uppträdde med det också, bara på andra typer av scener.
Mm.
Men sen har jag ju spelat, det gör jag ju fortfarande, och min nya föreställning Känslosvall innehåller ju humorlåtar och stand-up.
Jaha.
För att jag började ju uppträda som 20-åring som visångare egentligen.
Mm, coolt. Det känner jag inte till.
Nej, det är inte jättemånga som gör det faktiskt, men det var det som var hela mitt liv under väldigt många år.
Coolt.
Ja, det är coolt. Och sen kände jag mig hemma. Jag kände mig väldigt hemma när jag började också stå på scenen och bara prata. Så.
Ja, just det.
Så att, men nu är det kul att blanda de grejerna.
Men har du gjort någon typ av musikalisk humor tidigare?
Jo, men det har jag.
Jaha.
Men då har jag, alltså jag har skrivit en del humorlåtar genom åren kan man säga.
Mm.
Men då har de ju varit... Det har varit låtar som jag har framfört kanske på visfestivaler och mera visklubbar då. Så att, och då har vi väl för en vis publik så har det ju varit en bonus kanske att man har humor också.
Ja, just det.
Och då har jag ju även kört mer seriösa låtar naturligtvis. Men,
ja.
Men jag har jobbat mycket med humor och jag visste att jag jobbade väldigt mycket med humor i mitt mellansnack också mellan låtar.
Just det.
Så det var väl ändå det som till slut gjorde att jag var nyfiken på att pröva humor fullt ut.
Ja, vad coolt. Mm. Men då antar jag att det bara, om jag får chansa, så antar jag att den här, alltså det humoristiska mellansnacket och så, är det bara någonting som har kommit naturligt
för dig? Ja, precis. Det var ingenting som jag planerade då.
Nej.
Utan det var väldigt spontana saker. Men jag märkte tidigt att jag hade lätt att få folk att skratta i dem på något sätt. Och, det var coolt. Och nu när jag kör, om jag spelar på någon vis klubb, för det händer ibland fortfarande, men då, nu kan jag ju ta min stand-up som mellansnack.
Ja,
och det är ju jävligt skönt. För det är som så slipade grejer oftast.
Ja, just det. Ja, fan vad härligt alltså. Ja, det får bara vara tight som fan emellan.
Ja, verkligen. Och så kör, precis, och så kan man nyansera med låtar också då. Och rytmer och allt sånt där. Så att,
ja, vad coolt.
Ja, det är kul att blanda musiken och stand-upen. Det är kul att utforska det i alla fall.
Ja.
Sen kan jag tänka mig att det finns säkert de som ser mig och tycker att jag vill bara se när du kör stand-up. Någon kanske bara vill ha musiken också. Man kan ju aldrig göra alla nöjda.
Men, nej, såklart.
Men jag vill utforska det här nu i alla fall med musik och stand-up. Jag tycker det är kul.
Jag tror att vi gör de flesta nöjda ändå. Men,
hoppas det. Alltså, det är... det var vänliga ord.
Ja, men det tror jag. Speciellt om du har gjort det länge.
Mm.
Och gör det du vill. Men är det första gången du använder musik i en show du gör?
Det är,
för de ligger inte på tydliga skämt och
nej.
Förlåt, vad heter den?
Jo, men visst heter den första.
Jo, men visst, just det.
Nej, men precis, det är ju, om man ser det till de föreställningar som jag ändå anser, alltså jag gjorde föreställningar innan Jo men visst också.
Aha.
Men jag räknar på något sätt ändå Jo men visst som den första jag har gjort, för det är kanske den första riktigt genomarbetade.
Okay.
Men nej, i ingen av dem är det ju musik, så det här blir min första special kan man säga, sen jag började med stand-up i alla fall, som blandar musik och stand-up.
Ja, men coolt.
Ja, men det är kul.
Det är också jävligt... Alltså,
sen, ja.
Det finns ju någonting väldigt häftigt i det också. Så att man har en... Eller ett artisteri som utvecklas.
Ja, men...
Och blir nyskapande.
Jo, men det känns som det. Jag håller med om det faktiskt.
Alltså att man bara pushar sig själv framåt.
Precis. Så. Och jag tänker lite grann att genom att bygga ihop föreställningar på olika sätt...
Mm.
Så blir det väl så att man successivt kanske formar något som är eget också.
Just det.
Även om man kanske redan har sin egen stil. Så att jag vill tro att man att man kanske ändå blir mer och mer egen och blir mer och mer utpräglad på något sätt.
Ja, ja, men det är väl den där grejen som jag har sett en intervju med Louis C.K. Mm. När han pratar lite om, tror jag, hans liksom approach till stand-up.
Mm.
För han kopierade av George Carlin att skriva en timme om året.
Ja,
och sen kastade det gamla materialet.
Det är jävligt imponerande. Alltså.
Otroligt. Och också att han höll uppe det i så många år. Och George Carlin också för en del. Mm. Alltså bara att man i så många, många år arbetar på det sättet.
Mm.
Otroligt. Men där pratade han också om det här att det han märkte med George Carlin, det var ju att han hela tiden för varje special eller det som hände, anledningen till att han kunde jobba på det sättet var att han hela tiden gick djupare och djupare in i sig själv.
Mm.
Liksom utforskade vad tycker jag på riktigt om de här sakerna liksom, och försöka hitta humor i det. Att, för så har jag också märkt, alltså, nu har jag ju kört stand-up i bara 3 år typ.
Mm.
Men att ju mer jag skriver desto närmare kommer jag ju en personlig blick på saker.
Ja, verkligen.
I början var det mycket så här, oh, vad knäppt det är med mulor.
Ja, precis.
Och sånt,
kan de inte föröka sig?
Nej, exakt.
Vad är det för jävla...
Evolutionens misssteg.
Ja, ja, precis.
Alltså, evolutionen säger ju bara nej till mulor. Och vi bara fortsätter para hästar och åsna med varandra.
Ja.
Ja, det är sjukt.
Jo, det är helt sjukt. Jag håller där. Det är ganska bra spaningar. Det var ingen fel på den.
Nej, nej, men den, jag tyckte det var väldigt roligt.
Mm.
Men det är ju väldigt opersonligt. Liksom.
Mm, jag fattar vad du menar.
Och det är ingen riktig, liksom, vad ska man säga, jag bidrar inte med någonting riktigt i världen. Jag gör det nu heller, men åtminstone att jag kanske går upp och säger vad jag tycker om saker.
Mm.
Om det nu ska vara så himla viktigt.
Jo, men jag tycker ändå, jag tycker det finns en poäng i det du säger ändå, just att, för det är klart att alla komiker måste inte gå upp på scenen och köra politiska utläggningar.
Nej,
och alla kan inte det. Jag skulle inte kunna det, för jag är inte så insatt och intresserad på det sättet. Men däremot det här, just att bli mer och mer personlig, det tycker jag ligger väldigt mycket i.
Mm.
För det känner jag själv. Och jag har ju hållit på i 9 år.
Just det.
Men jag kände nu, jag har faktiskt känt det senaste året nu att jag har som landat i lite, alltså ytterligare nya insikter om hur jag vill vara på scenen.
Mm.
För jag har ju kört ändå väldigt mycket, och det gör jag väl fortfarande, kring Norrland och det här. Och
just det.
Drivit mycket med uppväxten och pratat om mycket roliga situationer som jag själv, eller absurda situationer kanske mera.
Just det.
Och nu har jag börjat gräva lite mer i faktiskt sånt som verkligen också har hänt.
Mm-hmm.
Och försöka att kanske välja saker som man kanske inte behöver tvista till allt för mycket för att det ändå ska bli kul.
Ja, just det. Ja, jag fattar vad du menar.
För jag tror att det finns en kraft i att stå på scenen och säga sånt som publiken nästan känner. Det här har ju hänt.
Ja, just det.
Jag tror att det finns en kraft i det som ibland är underskattad.
Mm.
Istället för att sitta och nästan krysta fram en rolig story.
Ja, just det.
Så det är lite så jag själv försöker göra nu faktiskt.
Mm.
Och det tycker jag känns jättespännande.
Ja, det är ju skitcoolt. Jag har ingen aning om vad jag snackar om egentligen. Men jag tror också att det kommer klinga, ge mer, vad heter det? Gehör hos folk. Liksom att det klingar mer i dem. Mer resonans.
Men jag tror det också. Mm. Och kanske också stanna upp lite mera och tänka, som du säger ändå, det här... Vad tycker jag om det här? Eller vad, alltså ibland, om man nu har berättat något roligt som har hänt, alltså någon story, alltså, så kan, att bryta av med lite funderingar kring den grejen kanske också.
Ja, just och det.
Jag tror att det kanske kan kännas mer autentiskt för publiken då.
Ja, men speciellt när man är ute och kör sin egen show. Så där, liksom. Jag går ju fortfarande runt och tragglar på open mics och mindre klubbar liksom.
Mm.
Och då är det ju en annan grej när man, ja, men jag uppträdde ju max 10 minuter ungefär liksom, och inför en publik som inte överhuvudtaget känner till mig. Så då har man ju en annan approach liksom, och komma i också, eller komma ifrån. Just nu tycker jag att det känns väldigt trevligt att bara kunna komma in och vara alltså helt knasig från början typ.
Mm.
Alltså för det är typ så jag känner att jag behöver göra det, och jag tror att det är för att jag körde så mycket på Big Ben liksom, där man bara är en vit kille runt 30 som alltså bland 25 andra killar på Big Ben. Vilken given kväll som helst liksom.
Ja,
och då
precis.
Var jag så här, okay, men hur ska jag få uppmärksamheten? Alltså, så nu försöker jag, det är väl därifrån det kommer att jag bara försöker hitta någonting som är kul, bara bam, direkt liksom.
Precis.
Ja, nej, jag vet inte.
Men det är väl,
det tycker jag är väldigt roligt.
Ja, och det är ju det är ju inte fel att göra så heller alltså. Alltså det är ju, man behöver ju inte gå upp och tänka att nu ska jag bara vara autentisk alltså. Nej. Det är klart man ändå kommer hitta på saker också.
Ja,
och det är kul att gå upp på scenen och eller det är kul att fundera hur kan jag inleda ett gig på roligast möjliga sätt?
Ja.
Eller konstigast möjliga sätt ibland också.
Ja.
Det kan jag ju själv få vissa tankar ibland om att att man att jag får för mig att jag ska säga något. Alltså det kan vara en minut innan jag ska upp på scenen och då bara tänker jag, alltså, vad skulle hända om jag säger det här? Alltså en jättekonstig grej bara.
Ja, just
och så prövar jag det ibland och ibland lyckas det och ibland inte. Men,
ja, det är såklart.
Men det är ju väldigt kul att bara att vara lite knäpp. Alltså. Det är roligt.
Ja, garanti alltså. Jag tänkte fråga, hur liksom finns det någon skillnad i hur du själv approachar alltså ett klubbgig där du är en av komikerna på line-upen där publiken kanske inte känner till line-upen, typ humorbaran här i Malmö, eller om du har din egen soloshow som du säljer biljetter till. Finns det olika sätt som du, eller är det olika approach du har till dem?
Jo, men det får jag nog ändå säga. Att det är ju, går man upp och kör som på humorbaren så då tar jag ju för givet att en stor del av publiken inte vet vem jag är riktigt. Och då kanske det, alltså man kan väl säga att då kanske det blir lite mer så att jag får slänga in lite mer presenterande skämt också i början. Kör jag min egen föreställning så då blir det väl på sätt och vis också presenterande skämt, men det blir en annan inramning på dem. Det blir ju kanske inte att man står på scenen och pratar så mycket eller just om att, eller att man lägger fram det som att publiken ska få lära känna en, utan då är det kanske mer att man berättar snarare om sig själv alltså.
Just det.
Som i min föreställning Känslosvall då, jag pratar ju absolut om norra Sverige då också. Men då är det ju lite också i anknytning till det här med känslor på något sätt.
Just det.
Så att det, jag vet inte om det var luddigt svar kanske, men
alltså, ja, jo, lite.
Det var ganska luddigt. Jag kände själv du nu att det blev jävligt luddigt svar. Alltså det,
men, jag hoppades på att du skulle komma fram till en lite klarare poäng. Men,
ja, jag förstår,
men om,
det.
Om jag får försöka tolka att du på en publik som inte vet vem du är, då går du upp och har lite mer introducerande skämt, typ så här, det här, typ så här är jag, det här är min humor liksom. Alltså skämt som representerar det.
Ja men kanske lite lite mer så, ja.
Och på din show då kanske du har en förutsättning, eller publiken känner dig till viss del, och då kan du hoppa in i ett ämne på ett annat
sätt. Precis, alltså jag tror det handlar mycket om att fundera på vad som är rimligt, alltså vad är en rimlig inledning beroende på det rum jag befinner mig i. Alltså,
ja.
Att det blir ganska ologiskt om jag går upp, om det är min egen föreställning och så här, typ vet ni vem jag är? Alltså, vi har köpt biljetter. Ja, just det. men däremot då kan, om jag då kör på någon liten klubb där folk inte vet det, så blir det kanske, men det blir lite mer att man får presentera sig och
just det.
Kanske ha lite mer inställningen också när man går upp på scenen, att det är få som vet vem jag är här egentligen. Så att det kanske blev lite tydligare i alla fall.
Ja, men nu absolut.
Nu kändes det var bra.
För mig skönt, alltså. Åtminstone. Och ja. Så får vi bara hoppas att folk tycker det vanligt också.
De får mejla in och skriva om det var.
Så ska jag vidarebefordra dem till dig.
Ja, det får du göra, ja. Så kommer jag vidarebefordra dem till min skräppost. Så jag skiter. Nej,
Och det är nämligen jag som är Tobias Edheds skräppost.
Ja, det är ju det faktiskt.
Så det är bara en loop.
Så det är bara en loop hela vägen. Ja. Bara säger bara.
Men vad intressant. Men du sa att du har kört stand-up i 9 år nu.
Ja, precis.
Då började du 2015.
2000, det måste det bli, ja.
Ja.
Eller fan, är det inne på det 10:e året kanske? Jag tror att det kan ha varit i slutet av 2014.
Ah, okay.
Så kan det vara, ja, precis. Så jag är inne på mitt 10:e år nu.
Ah, jäklar, ett helt decennium.
Ja, precis.
Coolt.
Jo, men det är lite coolt ändå. Alltså, jag tycker det känns i alla fall roligt att ha hållit i det.
Ja.
Och ha kört på i alla fall. Det finns något... jag hoppas att säga det. Det låter så jävla konstigt. Det finns någon heder i det.
Att man inte ger upp.
Att man inte ger upp. Nej, men
absolut.
Även om... det ser olika ut för alla. Alltså vissa håller på i kanske 4-5 år och sen säljer de ut konserthus.
Ja, just det.
Men jag är ju jävligt nöjd bara att kunna ändå åka runt med någon föreställning och känna att man kanske för varje år är det kanske lite lättare att sälja biljetter i alla fall. Mm,
just det.
Och det är ju inga stora lokaler jag kör i, men kan det komma 100 pers på en egen show, alltså det är jag väldigt nöjd alltså.
Det skulle ju vara helt otroligt.
Ja, men det är jättehärlig känsla faktiskt.
Ja. Ja, men verkligen 100 pers har köpt biljetter för att se mig liksom.
Ja, men precis, det är så det känns.
Det är hur coolt som helst.
Ja, och det är inte ens, och det är inte bara folk man känner. Det är väl det jag kan tycka ibland. Ibland när jag kollar i biljettlistor och ser att det är lite okända namn och så där, då blir man ju också kanske lite extra glad.
Ja, såklart. Vad tänkte jag på? Jag tänkte på det här med att det är många, typ, jag vet att speciellt amerikanska komiker, de har ju någon så här grej om att de något talesätt, typ att det tar 10 år att bli en riktig komiker.
Mm.
Skulle du säga att det krävdes 10 år för dig? Du har inte uppnått den riktigt än.
Nej, men precis.
Känner att du är väldigt nära nu att bli en riktig komiker?
Ja, jag hoppas på det. Jag håller tummarna. Att exakt på 10-årsdagen så händer någonting magiskt. Eller?
Du får en väldigt röd näsa.
Ja, precis. Precis. Clownen kommer fram på allvar. Ja.
Och väldigt konstigt stora skor.
Ja, precis. No, men jag tror det ligger mycket i det där. Alltså, det tar ju tid i alla fall. Och jag ska ju vara ärlig och säga att jag känner ju fortfarande att jag har ett sökande hela tiden, alltså efter att utvecklas vidare.
Mm.
Och efter att utforska också nya uttryck på scenen egentligen och fundera över vad som kan vara effektivt. Och, så jag befinner mig mitt i det egentligen.
Mm.
För jag har nämligen hört av en del andra då att det tar 20 år. Okay. Nej, men allt är ju, alltså det är väl alltså allt handlar ju om nivåer. Det är klart att jag tänker, kör man på i 10 år så är det klart att ändå hinner hända en hel del. Och
ja, det får man hoppas.
Det får man ju i alla fall hoppas, ja.
Ja.
Men sen är det ju också skillnad på att köra på i 10 år kanske som de flesta gör här i Sverige.
Mm.
Eller köra på i 10 år som kanske vissa New York-komiker gör då.
Just det.
Som kanske kör 4-5 gig per kväll.
Ja, exakt. Ja, de får ju lika mycket gig på en kväll som man får på en hel vecka.
Ja, herregud. De kan precis, jag har hört det var någon som hade kört 40 gig i veckan i flera år. Alltså
det är en annan nivå liksom.
Det är en annan nivå.
Ja.
Och det var till och med, alltså det finns så många åsikter om det här just hur mycket som krävs för att bli duktig som komiker. Det är ju någon som sa, jag fick höra någon, det var någon New York-komiker som hade sagt, jag vet inte vem, men att om man inte har kört 6 gig om dagen typ varje dag i typ 3-4 år, då har man inte gett stand-upen en chans.
Det finns ingen komiker i hela Sverige som har gett stand-upen en chans.
Så vi har inga komiker i Sverige helt enkelt.
Vi har bara folk som säger knasiga saker.
Ja, vi har aspirerande komiker.
Aspirerande
komiker.
Ja, just det. Ja, men det är fint att tänka att Johan Glans, han är bara någon amatör.
Han är bara någon amatör.
En hobby.
Ja,
komiker.
Precis. Nej, men det blir ju absurt kan jag tycka.
Ja.
För jag tycker ju 4-5 gig på en vecka är mycket.
Ja, det är mer än nog ju.
Då ska jag erkänna att jag är ganska trött efter en sån vecka. Alltså.
Ja, absolut. Absolut. Nu nästa vecka kommer jag ha lite, då har jag lite tur igen nu. Alltså sen när jag bodde i Stockholm, då kunde jag ändå gigga, då tror jag låg på ungefär 4 kvällar i veckan. Men då var jag också mina tidiga år, så då vill man ju verkligen få in det. Men nästa vecka nu här i Malmö ska jag kommer få till 5 gig alltså.
Oj, det är ju skitbra. Vilka ställen kör du på?
På måndag kommer jag gå till Royal. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Kungliga komediklubben tror jag.
Ja, men just det.
Den nya som Sam 9 har öppnat precis.
Mm. Just det.
Och den var bra. Det var en bra open mic liksom, att gå dit och testa lite på måndagen. Mm. Och sen tisdag ska jag till Humorbaren.
Mm.
Torsdag ska jag till Folkets.
Just det.
På Grand. Fredag tänkte jag svänga förbi Hinken och testa en ny femma.
Mm.
Och sen på söndag har jag i min klubb.
Ja.
Humorhålet som jag har.
Just det. Men fan vad kul alltså.
Ja. Så det har varit en riktig pangvecka för mig.
Ja, men herregud. Alltså, och köra på... Jag tänker, Folkets är ju väldigt skön klubb också att köra på.
Ja, den är grym.
Och Humorbaren är ju alltid roligt.
Ja, det är otroligt.
De andra har jag inte kört på. Det, förutom hinken har jag kört på en gång.
Ja, du gjort det.
Men hinken är ju svinbra för att gå upp och testa lite nya tankar och så där också.
Ja, exakt.
Det är ju det är anspråkslöst, men det kan vara skönt också.
Ja, men jag håller med, det är väldigt skönt ställe att gå till och testa en femma liksom. Det är nice. Och du är jättevälkommen att komma till humorhålet någon gång. Vi har inte pratat om det.
Ja, det gör jag gärna. Hur ofta kör du? Är det
en gång i veckan, varje söndag.
Det är varje söndag, ja. Just det.
Och det är samma koncept liksom. Alltså, nu har det gått väldigt bra faktiskt. Alltså med, inte utsålda heter det inte, som heter inte säljer biljetter. Men fulla kvällar, oh, fullsatta.
Ja, men fan vad kul.
Så det har ju gått att köra stand-up liksom.
Ja, men det är ju... Det är nice. Jo, men en publik är ju... Det är tacksamt.
Det är en god förutsättning.
Och ha faktiskt.
Ja.
Det är väl så att den första nervositeten är ofta om det ska komma folk.
Ja, det är det ju.
Och den andra nervositeten, det är om det har kommit folk. Det är att okej, nu måste jag leverera också. Så.
Exakt.
Men faktum är att nervositeten för att det är en helt tom lokal, den är värre tycker jag själv än nervositeten för att leverera.
Ja. Så det skulle vara så extremt pinsamt om det inte kommer någon.
Ja, liksom. Verkligen.
Och när jag har klubb, alltså nu har jag dragit dit 8 andra komiker typ. Och sen bara, okej, sorry, nu måste ni köra stand-up för 2 alkisar som jag bara har släpat in.
Ja,
baren här.
Precis.
Det blir pinsamt. Men hittills har jag sluppit gå igenom den förnedringen i alla fall. Men det kan vi boka in sen.
Ja, men gärna det. Det låter kul.
Jag tänkte höra med... för det är ändå liksom du har ändå en specifik stil liksom, det här med väldigt så skämt, setup, punch,
ja,
mycket volley, smash liksom.
Jo, men det har jag verkligen.
Har du alltid haft den stilen sen du började med stand-up?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har nog alltid haft den här ganska berättande stilen också. Alltså som att att det är små korta historier i stort sett som jag berättar, som har som du säger kanske ett upplägg då, eller kanske de har ett upplägg och en tydlig punch.
Just det.
Så det har jag nog har jag kört med sen jag började med stand-up. Jag tror till viss del så tror jag att det kan komma av att jag både har också hållit på med poesi och visor. Jag är van helt enkelt att skriva ihop stories, alltså.
Just det.
En dikt som jag skrev, då skulle den gärna knytas ihop i slutet på något snyggt sätt, och samma med en låt.
Just det.
Så att det, och låtmässigt har jag skrivit också väldigt många historier, alltså berättande låtar som har förts fram. Alltså, så att det, jag tror att det kommer lite av det faktiskt. Och sen har jag börjat, och det är väl någonting jag har börjat lite med nu nästan, att jag försöker att bryta av lite från det här mönstret. För jag tror att om man, eller jag har märkt lite det, att om jag kör riktigt långa gig,
ja,
där jag bara travar historia på historia,
ja,
då, till slut så är det klart att publiken läser ju mönstret. Så
just det.
Även om de kanske ändå skrattar och tycker att det är roliga stories, så tror jag har börjat att försöka bryta av med lite andra typer av skämt nu. Jag vill lura publiken.
Ja, men
för det är det handlar om egentligen. Man ska lura dem så att de blir överraskade.
Ja, håller dem på tårna.
Precis, och det är det jag jobbar med nu. Att kunna köra riktigt långa gig mycket bättre. Alltså för jag har kört ändå 40 minuter kanske. Alltså har jag 40-45 minuter bara stand-up.
Ja.
Som har funkat bra. Men då har det ju varit ofta i lokaler där det har varit som bra stämning redan.
Ja, just det.
Så att jag känner att jag har mycket att lära där. Det tycker jag.
Men för dina shower brukar landa där kring 45 eller?
Ja, runt 40 ungefär.
Runt 40?
Ja.
Ja, men för det är jävligt lång tid att vara uppe och köra stand-up.
Det är länge, ja. Det är det absolut. Och nu har jag ju i känslosvall nu så har jag ju både musik och jag spelar gitarr och sjunger också.
Ja, just det.
Och då, det är en annan sak. Då hade jag, den är väl 45 minuter ungefär, men då hade jag nog kunnat köra i en timme egentligen, tror jag.
Ja, garanti. Alltså, det syresätter ju verkligen rummet när man tar in någonting nytt liksom.
Men det gör ju det, och... Men det är det jag skulle vilja hitta även i den rena stand-upen, tror jag.
Ja, såklart.
Lite mer.
Men då tror jag verkligen på, som du säger, att hitta de här alternativa vinklarna. Liksom. Eller bryta upp mönstret lite då.
Ja, ja, men precis.
Det är nog det bästa man kan göra. Vad coolt att du håller på med det nu också.
Jo, men det är kul. Alltså jag är glad så länge jag känner att jag vill utvecklas vidare. Då känns det också roligt där. Alltså att aldrig vara helt nöjd, utan att hela tiden vilja utvecklas mer och bli ännu bättre. Alltså.
Nice. Ursäkta, men du var 33 när du började, sa du?
Ja.
33, ja, för då har ändå, de har ändå kommit alltså, jag tror jag har haft den här diskussionen med några i podden tidigare, eller bara snackat kring liksom, alltså för om du börjar med 33, då har du ändå blivit typ den du ska bli i livet.
Ja, men faktiskt.
Om du fattar vad jag menar.
Ja.
Och sen, och då kommer du in liksom och har en stil och så här, okej, men det är så här jag skapar på ett sätt. Speciellt du, som att du har hållit på med skrivande och musicerande tidigare. Då har du ju hittat någon typ av uttryck där liksom som funkar för dig. Och då kommer du ju in och bara har en sån en stil liksom. Men jag tror att det hade liksom, eller kom det någon punkt, för jag antar att förtroendet lär inte ha funnits där från början heller. Och förmågan att kunna få folk att skratta kontinuerligt. Eller jag vet inte, var du ett underbarn när du började? Eller har det alltid gått bra?
Med stand-up eller?
Med stand-upen, exakt.
Herregud, nej, verkligen inte. Det, man kan säga att jag tror att det var för mig som det har varit för många som har fortsatt. Och som körde vidare. Att det gick tillräckligt bra i början för att man skulle vilja ändå fortsätta.
Ja.
Och fick mycket lovord från komiker som hade hållit på längre. Men det var ju också att man kanske var, man var bra för att vara väldigt ny då.
Just det.
Och men ser jag tillbaka nu på de första åren som komiker, så är det ju verkligen inte det var väl inte någon superkvalitet egentligen alltså. Utan det är någonting som jag tycker har kommit, det har kommit egentligen med några års mellanrum för mig. Alltså utveckling.
Att det kommer en utveckling.
Ja, att jag i alla fall, att jag själv i alla fall har känt att nu har jag höjt mig någon nivå till.
Ja, just det.
Men det har kommit med några års några års mellanrum då.
Just det.
Och man brukar väl säga det, att det handlar om platåer i sånt här också, att man kommer upp på en platå och sen så nöter man på kanske i 4, 5 eller 6 år. Och sen så kanske man plötsligt märker, men shit, nu har jag kommit upp ytterligare en liten nivå här.
Just det.
Och så det har varit lite så alltså, det har ju ofta varit nästan lite krisartat. Just att jag har bara nästan vaknat upp en morgon och bara känt, fan vad dåligt det är det jag gör.
Ja.
Och så har jag bara, och så har det, och den känslan har tvingat mig, den skulle lika gärna kunna gjort att man kanske la av.
Ja,
men då har jag, men istället har den kanske tvingat mig då till att utforska lite nya grepp.
Ja.
Och lite nya sätt att skriva skämt och, och då,
förlåt, jag skrattar bara för att jag känner igen mig så himla
mycket. Ja, det, jag fattar, det är ingen fara att bara skratta. Men det är ju komiskt när man tänker alltså just hur alltså, det finns ju en komik i det här att man är så hård mot sig själv också. Så.
Ja,
men,
ja, absolut.
Men
också det här att man liksom för varje, alltså man, innan varje steg så måste man liksom på något sätt ta beslutet, ska jag lägga av eller ska jag gå upp liksom.
Ja, men lite så är det ju.
Att man alltid har en exit.
Precis.
Men att man aldrig tar den.
Nej.
Borde verkligen.
Nej, men precis. Nej men det ska jag bara, kan vara ärlig och säga att jag kände lite den känslan nu under hösten också.
Ja.
Det var som att jag kände att glädjen hade mattats av lite grann i standupen för mig.
Ja.
Och så funderade länge vad fan det berodde på, så för det kändes ändå som att jag var ute och giggade mycket och det var roliga gig och så där, men jag var inte så glad i det. Men då insåg jag till slut att det handlar om att jag har fått en massa nya insikter nu om kanske hur jag vill vara på scenen.
Just det.
Och det är det jag måste följa. Så det är därför jag försöker att ägna den här våren mycket åt att skriva nytt och skriva kanske nya typer av skämt.
Just det.
Och nu har glädjen kommit tillbaka. Nu när jag känner att fan, nu känns det kul igen. Alltså.
Nice.
Just för att jag har, ja, att jag inte bara kör på i samma spår kanske.
Just det.
Det är väldigt så.
Det är väl den gamla, eller jag vet inte hur gammalt det är, men Jim Carrey-citatet. Det här med att depression bara är ditt psyke som säger åt dig att den inte vill spela den karaktären du tvingar den att spela.
Ja, men precis.
Att man utvecklas eller förändras liksom.
Mm. Det är ju så, och att det är så lätt att bara köra på i något som har blivit en trygg roll.
Just det.
Och det kan ju både appliceras i det privata och på scenen egentligen.
Absolut. Ja, för just stand-up, det är ju, för mig åtminstone, jag har ju verkligen potentialen att göra så himla ont om det går dåligt liksom.
Ja, herregud, ja.
Och då är det så himla lätt att stanna i någonting som bara säger, okej, om jag befinner mig här i så löper jag åtminstone inte risken för att det ska göra ont.
Nej.
Liksom, alltså den här rutan, de här skämten funkar, det här typ scen som jag beter mig på, det funkar just nu liksom.
Ja.
Men sen slutar det bli kul efter en stund, då måste man ge sig ut och testa nya saker som potentiellt kan göra väldigt ont.
Precis.
Liksom. Och det är det som är läskigt.
Det är väldigt läskigt. Men rätt som det är så så hittar man kanske något nytt som känns ändå bra.
Ja.
Och så prövar man lite mer på det, åt det hållet. Mm. Och plötsligt har man breddat sig. Alltså.
Mm.
Och det ger även energi till de gamla skämten ibland, tycker jag.
Ja, garanti.
Då, alltså, då känns det kul igen, och till och med att blanda in sånt för flera år sedan ibland. Och så.
Mm.
Så att det, men man måste hela tiden, tror jag, framåt på något sätt.
Ja.
Eller, eller måste, men jag vill i alla fall.
Ja. Ja, men jag skriver också under på att jag måste.
Mm.
Jag och Tobias Erhed. Var någonstans började du köra stand-up?
Jag började... det var faktiskt här i Malmö.
Ja, okay.
Jag för mig att något av mina allra första gig var väl... dels på Hängbar vid Möllevångstorget.
Ja, den som ligger borta på Bergsgatan.
Ja, ja precis. Det låg väl, det låg alldeles vid Möllevångstorget, låg det faktiskt.
Ja, det gör det väl fortfarande. Jag trodde att det var på Bergsgatan, men kanske inte.
Jo, men precis. Men det, ja, nu vet jag vilket du menar. För det har kommit ett nytt ställe som heter Hängbar på Bergsgatan.
Jaha,
men det här Hängbar, det bytte namn, ja, för att det gick i konkurs. Och
ja, okay.
Så att det, och det Hängbar jag pratade om, det låg alldeles vid Möllevångstorget.
Okej, okay, okej.
Okay. Väldigt... Och det... Där körde... Ja, det var Sami Bösen.
Ja, just det.
Ja, han driver ju Skrattbar.
Skrattbar, idag. Just det.
Men han körde där då. Så att det var väl ett av de allra första giggen jag gjorde.
Ja, han har kört så länge. Alltså.
Ja, han har kört ännu längre. Han körde ju på Carib innan då också.
Wow.
Så han har ju hållit på länge. Alltså.
Jag har fortfarande inte sett honom.
Nej, han håller ju, han är ju musiker egentligen.
Just det.
Han är ju härlig och så, men han är ju, det är ju kanske inte, han har en härlig konststil, kanske inte så vanlig.
Jag har hört att han går upp och bara försöker riffa på hans material
typ. Ja, i stort sett alltså, det är lite så. Ja. Men
och där hade du ditt första gig.
Ja men typ ett av de första i alla fall. Okay. Men sen jag vet, Barbro Live fanns något som hette också. Det var på Café Barbro på Norra Skolgatan 10.
Ja, det känner jag inte till.
Där minns jag också att jag vet inte om det var i Malmö Amatörteaterförenings någon av de lokalerna faktiskt.
Ja, okay.
Som det var här för mig.
Mm.
Men det var också ett av de allra första giggen jag gjorde.
Ja.
Och som sagt, det var säkert inte bra, men det var tillräckligt för att jag ville fortsätta i alla fall, och
just det.
Det var det.
När flyttade du ner till Malmö?
Det var faktiskt jag tror att det måste ha varit runt 2013 i alla fall någon gång.
Okay.
Så att jag började med stand-up ganska snart efter att jag hade flyttat hit. Eller det kanske var något år efter i och för sig.
Ja, 1-2. Och sen var det väl 1-2 år innan du höll på med, innan dess som du höll på med Poetry Slam också, innan du flyttade hit.
Ja, men precis.
Vad gjorde du de 2 åren däremellan, alltså mellan 11 och 13?
Mellan 11 och 13, då... Det vill du inte veta.
Nej. Det fråga
är,
inte igen.
Det är preskriberat, tror jag på det. Nej, men snarare det är inte preskriberat än. Jag måste vänta.
Fortfarande hemligstämplat.
Precis. Nej, men då gjorde jag väl, då var jag nog ganska sökande ändå, att jag tror att jag hade väl en del spelningar alltså med mina låtar, och
just det.
Och då blandade jag ju även in lite poesi i dem, så att då var det väl mycket visor och poesi som jag.
Mm.
Och sen hade jag en, jag gjorde faktiskt en, men det här är långt innan jag gjorde, alltså det som ligger på nätet nu från Human Vista och framåt är sånt jag känner att jag kan stå för.
Just det.
Men jag gjorde en föreställning som heter Det gyllene mellanläget, som blandade också, den blandade också egentligen musik och egentligen musik, poesi och så lite
humor liksom.
Ja, det var humor, absolut. Ja. Det var mina första trevande försök, kan man säga, till stand-up. Det var innan jag hade börjat med det ens.
Mm.
Så att men det blev väl lite mer som en biografisk föreställning alltså.
Ah, just det.
Alltså jag pratade mycket om min uppväxt, men ganska allvarlig också.
Mm. Fattar.
Och den var jättefin och rolig på alla möjliga sätt att göra, och säkert också lärorik.
Mm,
och den spelades in också, men jag kollade på det nu och det är så svårt, tycker jag. När jag ser hur jag var 2014, för det var då som den
kom ut, ja.
Det var då den, precis, det var då jag körde den, och då kände jag lite det att det här är tyvärr ingenting som jag känner att jag vill lägga ut offentligt.
Nej, men tacka gudarna för det alltså.
Ja, det är väl så. Men jättetacksam att jag gjorde den. Och ja, jag tror jag lärde mig mycket. Men jag pratar, jag tycker jag pratar så som en zombie på scen. Alltså, det kanske jag gör fortfarande. Men jag tror att jag är lite mer levande idag än vad jag kände mig då. För
ja, ja, men det kan jag absolut tänka mig. Ja. Men du har ju en väldigt trevande basstämma liksom. Eller relativt monoton stämma liksom.
Ja, jo, men det får man ju säga, absolut.
Den maler på alltså.
Den maler på, det gör den. Alltså, det är ju, jag skriker ju sällan på scenen. Alltså.
Ja.
Däremot händer det att jag skrattar till. Det har jag märkt att publiken ofta uppskattar. Att, jag tycker vissa skämt nästan går bättre om publiken märker att man själv har roligt också.
Ja, ja, absolut.
Men nej, jag har inte utforskat så mycket det här att höja rösten jättemycket. Kanske,
nej. Och sånt där. Ingen Bill Burr-rant.
Ingen Bill Burr-rant är det inte. Nej.
Jag tackar gudarna för det. Mm. Det skulle ändå vara lite kul att se dig gå igång så.
Ja, ja.
Vad är grejen med kvinnor?
Ja, vad är grejen med kvinnor? Varför ska de finnas i här i samhället?
Min bästa försök var bland dig och Bill Burr.
Ja.
Vad är grejen med kvinnor?
Det var en bra spaning också så. Vad är grejen med kvinnor? I tiden också så.
Ja, verkligen.
Det är fan.
Ja. De går alltid på toaletten tillsammans.
Ja. Ja, precis. Vad gör de där inne egentligen?
Världens äldsta.
Ja, precis. Vass spaning alltså.
Slappar den, Jonathan Unge.
Och att det är så mycket, de har alltid så mycket bomull. Alltså, det är stora säckar med bomull. Men vad fan har de den till? Så? Vad gör de med all bomull? Alltså?
Jag vill inte ens veta.
Nej, jag vill inte veta heller egentligen.
Hur lång tid tog det innan du liksom kände att du hittade ett självförtroende på scenen? Liksom? Eller en tyngd eller vad man ska kalla det? Någonting som du kunde stå tryggt i?
Det tog ju absolut en ganska lång tid egentligen.
Ja.
Men jag skulle väl i alla fall säga 3-4 år kanske innan jag kände alltså innan jag kände att jag började ha alltså en märkbar känsla att jag hade roligare på scenen.
Ja, just det.
Jag tror innan det så hade jag nog också roligt på scenen, men jag kände det var som att det har blivit roligare och roligare och
ja.
Nu känner jag att jag kan alltså jag är nervös fortfarande inför gig naturligtvis, men jag känner att jag kan stå på scenen och vila ut kanske lite mer i ögonblicket.
Just det.
Och det är väldigt skönt. Mm. För det gör ju också att det är lättare att fånga upp saker som händer naturligtvis och i rummet. Och...
Just det, man är mer närvarande.
Ja, men precis. I början var det ju nästan lite tunnelseende. Att,
ja, absolut.
Okej, jag ska minnas mina skämt bara. Jag ska bara kunna leverera dem på något sätt. Då.
Just det.
Men, nej, men, så nu, men det tog 3-4 år i alla fall innan det gjorde det.
Ja, vad coolt. För jag ligger ju precis där nu i 3-4 år. Jag har precis börjat känna att det inte känns läskigt längre.
Ja, vad intressant att det är samma känsla då för dig. Ja.
Mm. Alltså precis där mellan verkligen. Mm. Alltså, som du säger, fortfarande är det lite nervös när man går upp liksom. Det kommer ju inte gå bort och det är bara bra.
Nej,
liksom.
Ja, men ja, verkligen.
Det är bara bra. Men innan dess så tror jag att jag kanske hade lite mer... Att jag kände att jag var lite mer defensiv.
Oh.
Om du förstår vad jag menar. Alltså jag kanske gick upp på scenen ibland lite med taggarna utåt.
Mm.
Och så, om någonting går dåligt så kanske jag kunde ryta ifrån. Eller, och det är bara för att jag var rädd.
Mm.
Liksom, som ett jäkla bytesdjur. Typ.
Oh.
Och nu är första gången som jag känner att jag går upp och bara är lite lättare. Liksom. Och, och inte rädd på samma sätt. Utan,
nej, men jag fattar.
Och det är som du säger mycket, mycket roligare.
Oh. Ja, men det är verkligen. Ju det. Och verkligen. Och i och med att jag är en väldigt skrivande komiker som jag nöter ju in mina skämt innan jag ska upp på scenen. Och jag minns att i början så var det också så noga att allt var planerat in i minsta detalj med ordningen.
Just det.
Att jag hade nött igenom ordningen innan jag skulle köra ett gig.
Mm.
Nu, det tycker jag är skönt nu. Att nu kan jag ju nu är jag nästan till att alltså, slänga in en ny tanke.
Mm.
Och till och med att pussla om rutinerna och ändå minnas hur jag har dem på något sätt.
Just det.
Alltså bara göra det i huvudet innan gig. Och det tror jag också beror lite på att jag slappnar av mer på scenen.
Mm.
Så hjärnan är lite mer klar nu på scenen.
Mm.
Så att det tycker jag också känns väldigt skönt i alla fall. Att det blir som en större och större frihet.
Just det.
Och sen har jag sett komiker som håller på i 20 år. Och då tycker jag, då ser jag ju en skillnad naturligtvis mellan mig och dem.
Ja, just det.
Så det finns alltid nya nivåer.
Absolut. Det är det som är så fett med alla såna här kreativa och hantverksyrken. Mm. Liksom, att det, bara, det finns inget tak. Liksom.
Nej, det finns inget ålderstak heller egentligen. Nej. Ja, jo, det är klart, man måste ju orka stå.
Stå upp.
Måste orka andas, vill jag säga.
Men det är väl där gränsen går, så länge man kan andas.
Ja, man behöver inte stå på... Man kan sitta i en rullstol, eller det kan man göra. Det.
Absolut.
Men, eller på en stol.
Ja. Ja. Men så länge man bara kan få orden i munnen.
Ja, precis.
Man kan köra stand-up.
Man kan ligga. Man kan vara totalförlamad, men ligga ner säkert på scenen också. Bara, men munnen funkar. Så det.
Bara köra upp en så här sjukhussäng, ja, med dropp och hela köret.
Ja, precis.
Då kan man köra stand-up.
Ja.
Det är inte värdigt.
Nej, precis.
Men det går.
Då är det nog bra att man nämner elefanten i rummet. Kanske att man kommenterar någonting om... droppställningar kanske. Eller?
Exakt. Jag vet inte vad ni tänker.
Har inte hört så många skämt om droppställningar i och för sig.
Nej, inte heller. Nej, jag kommer inte komma på någonting nu heller.
Nej, precis. Det man skulle kunna säga om man... Det här är rent morfin som... Eller,
ja.
Jag vet inte. Någonting sånt. Typ.
Jag är nirvana just nu.
Ja, precis.
Sådana saker. Ja, men nice. Jag brukar egentligen inleda med den frågan. Nu får jag ställa den mot närmare slutet istället. Mm. Men skulle du vilja berätta lite om hur dina första år inom stand-up var för dig?
Ja, men det skulle jag nog kunna göra. Alltså, det var väl... Jag minns ju som sagt att jag började uppträda på hängbar där och det här Barbro Live. Och som jag minns det så... När jag var helt ny så vet jag att jag hörde någon komiker som hade hållit på lite längre och berättade om att han hade haft 30 gig på ett halvår, vilket ju inte egentligen är jättemycket.
Nej.
Men då lät det helt overkligt.
Ja.
För jag minns att jag hade börjat att höra av mig lite till klubbar och försöka komma ut och få köra. Mm. Och jag minns att det var så jävla svårt i början att hitta ställen där man fick testa bara. Mm. I och med att man hade liksom ingen rutin och inget rykte om sig heller i branschen.
Just det.
Så mina första, alltså jag vet, mitt allra första år var nog inte alls så mycket gig. Mm. Men jag tog de jag fick helt enkelt. Och sen tror jag mitt andra år så började jag väl åka runt lite mer.
Mm.
Då började jag att utforska lite i Stockholm. Alltså jag tog någon, jag vet, jag tog tåget till Stockholm, körde 5 minuter på Stockholm Comedy Club och sen nattåget tillbaka till Malmö.
Wow.
Ja, men det var mycket sånt. Det handlade väldigt mycket om att nästan visa upp sig och lära känna lite folk. Alltså.
Just det.
Så att då, och jag var även naturligtvis en hel del på Big Band och Power Comedy när det fanns också.
Ja, just det.
På Broder Tuck där, vet jag.
Just det.
Körde jag också rätt mycket. Mm. Eller mycket, men ibland i alla fall då.
Mm.
Och sen åkte jag väl runt överhuvudtaget. Alltså det kändes som att de första 2-3 åren så åkte jag runt rätt mycket i landet och bara la ut en jävla massa pengar. För det var ju bara gratis grejer naturligtvis.
Mm. Just det.
Men tack vare det så, och i och med att det ändå gick bättre och bättre i mig jag lärde mig och så hörde ju vissa av de här klubbarna av sig igen.
Just det.
Och då kom jag även också i kontakt med en del betalklubbar.
Mm.
Så att det kändes som att det var det här gnetet i de första åren när jag lärde känna många arrangörer också.
Just det.
Och folk fick se mig köra då ledde det till lite mera betalgig ändå också så småningom. Och,
mm.
Så att det... Men som sagt, jag har ett tydligt minne just av att det var lite svårt i början att komma in i det.
Mm.
Och det var även svårt, jag vet, jag kunde komma till en del, mina första gig på kanske lite större klubbar, som liksom är betalklubbar, då, och folk inte hade sett den så här, då var de...
Mm.
Nej, men jag märkte det att när jag sa hur pass lite jag hade kört så var det nästan lite... Folk såg nästan nervösa ut för mig nästan.
Just det.
Oj, men du ska köra 10 minuter. Det kan ju vara jätte... Det var någon någon av de lite mer kända komikerna, om det var Patrik Larsson som sa något tidigt gig, jag ska köra, eller var 7 minuter var det.
Ja, okay.
Och sa han, oj, ska du köra 7 minuter? Det kan ju kännas jättelänge. Jag gillar honom, men jag minns den kommentaren, att den stärkte mig inte jättemycket.
Nej, så. Inte överhuvudtaget.
Men,
precis när man ska upp och se.
Ja, och man var helt ny och väldigt, men då minns jag ändå att jag minns att det giget gick bra i alla fall då.
Ja.
Och jag minns att och sen har ju folk ändå varit jätteschyssta, och det var bara jag har något sånt minne av att det var svårt i början och att komma in i det. Man fick som traggla sig in i det lite grann.
Mm.
Och det är väl så det är alltså, och men det har också gjort att jag försöker, om det är någon väldigt ny komiker som hör av sig till mig och ber om tips, så försöker jag faktiskt, jag tror att jag har det ganska starkt i minnet hur det kändes där i början. Just så att jag försöker att vara till hjälp i alla fall.
Ja.
Och ge tips och kanske till och med skriva, om jag har sett komikern en gång och tyckte att det var bra, då kan jag säga, men du kan ha mig som referens om du vill eller sådär.
Ja, vad fint.
Ja, alltså det är ju det är inte för att jag vill, det låter som att jag ska måla upp mig själv som en jävla något helgon, men det handlar mer om att jag tycker att det, att jag minns att det var svårt själv.
Just
så att, då tycker jag ändå det känns viktigt att man kan hjälpas åt lite grann.
Ja, absolut.
Mm.
Det finns ju många, jag vet att speciellt när jag var uppe i och körde i Stockholm, där var ju de första 3 åren.
Mm.
Då upplevde jag att det kändes som att det var mycket mer vad heter det? Competitiveness, vad heter det på svenska?
Konkurrens.
Exakt, kring saker. Att folk var lite mer kyliga och kalla mot varandra liksom.
Mm.
På grund av den konkurrensen. Det kan ju också bara vara jag som projicerade på folk. Jag vet inte, men det är så jag upplevde det. Och sen nu när jag flyttade ner till Malmö så har det känts som att det är mycket tajtare och mer upplyftande community.
Mm.
Liksom,
du känner det generellt alltså med, att Malmö är lite mer upplyftande och tajt än Stockholm då? Alltså.
Ja, i communityt.
Ja.
Och generellt sett. Alltså.
Den känslan har jag ju fått själv också egentligen.
Ja. Så det har varit jävligt nice med att flytta ner till Malmö faktiskt. Mm. Att det bara känns som att man inte är lika själv i allting liksom.
Mm.
Alltså för uppe i Stockholm då var ju alla har ju sina små klickar snarare.
Mm.
Och så är det ju med liksom alltså allting i Stockholm är ju så.
Mm.
Att det bara är jävligt kallt.
Mm.
Och att man har mycket ingrupper och så liksom.
Mm.
Och det, ja, alltså som sagt, jag känner mig igen i allting i Stockholm.
Mm.
Och det var jävligt fett med att flytta ner till Malmö, bara att det känns som att det är lite lättare att existera här nere.
Fan vad skönt alltså. Mm. Nu ångrar jag nästan att jag har samlat ett gäng komiker här nere när vi går ut som ska lyncha dig då. Men det
kommer fallet bli ännu högre.
Ja. Nej, men herregud, det är ju jättefint att höra. Och jag tycker också att det är fin sammanhållning i Malmö. Och
alltså, generellt sett liksom.
Ja, generellt absolut. Och jag tycker, alltså generellt tycker jag att det är trevlig sammanhållning runt i landet bland komiker också.
Ja, absolut.
Det är ju, sen känner jag ju absolut, det är klart att det kan vara jättekul i Stockholm också, men det är skillnad. Det är skillnad tycker jag också. Jag tror själv att jag har känt att det är lite kyligare stämning där.
Ja.
Faktiskt.
Men det är väl rimligt också. Alltså typ tänker jag, det är mycket mycket mer folk liksom.
Ja, det är ju det.
Och
det,
jag vet inte. Alltså bara de 3 åren jag var i Stockholm så hann jag ju också se liksom att det kom och gick alltså 500 miljoner eller några hundra rookies liksom.
Ja.
Som bara kom och körde 1 eller 2 gånger och sen aldrig igen typ.
Mm.
Så att man pallar ju liksom inte bli buddy buddy med alla man träffar.
Nej.
Heller.
Nej, men så är det ju.
Och här i Malmö har inte varit så många som jag har. Jag tror inte jag träffat, alltså kanske bara max en handfull som har kört 1 eller 2 gånger och sen försvunnit liksom.
Mm.
Så det är ju alltså det är väldigt rimligt. Jag var också en dryg fitta när jag bodde i Stockholm.
Ja, du var det. Ja,
ja, ja. Mm. Absolut. Och det tyckte jag var rimligt.
Mm.
Så ingen skugga ska falla på någon stockholmare, för det är bara de bor i en storstad liksom.
Ja, jo, men precis, det blir väl kanske en annan mentalitet också när man när det är huvudstaden också, så där,
just det.
Alltså hela stämningen i stan är ju annorlunda på något sätt.
Just det.
Nej, men shit, jag jag gillar ju att åka dit. Alltså, däremot så är det alltid så jävla skönt också att åka tillbaka. Alltså, alltså, jag tycker det är skönt. Jag tror att jag tycker det är skönt med variationen också. Att komma dit och vara där några dagar, kanske uppträda och sen åka tillbaka till men trygga Malmö igen.
Ja, just det.
Trygga Malmö kanske är fel.
Men du har ju fan bytt nu. Nu är det Stockholm.
Ja, det har ju det.
Alla dör.
Nu är det fan så. Nu är det fan trygga Malmö och
det är det.
Och Stockholm som är det jobbiga egentligen.
Alltså. Absolut alltså. Och det är min förtjänst.
Det är för att du flyttade ner här alltså.
Exakt. Då kände brottslingarna.
Terrorbalansen blev bruten på något sätt.
Exakt. Mm. Det är bara för att jag på natten är Batman.
Aha, okej. Okay,
okay. Så när jag kom ner hit, då tog jag hand om brottslingarna här.
Det är ju spännande, för jag är ju Wonder Woman på kvällar och helger. Så att,
vad skönt. Då gjorde du ett väldigt dåligt jobb innan jag kom ner.
Ja, det gjorde jag absolut. Ja. Men vi kan ju kanske samarbeta, så jag har... kan dra på med min latexdräkt då. Så.
Ja, och så ser vi hur vi tar det därifrån.
Precis.
Ja, men nice. Ja. Jag tror vi har kommit till slutet nu faktiskt.
Ja, jag tror att vi har kommit ner till rock bottom. Och så
till rock bottom.
Det blir inte mycket bättre än så.
Och inte mycket värre heller.
Nej.
Men tusen tack för att du ville komma med i podden.
Ja, men tack själv. Det var jätteroligt.
Verkligen superhärligt.
Kul att sitta och snacka lite. Här.
Ja, och sen jag kommer länka i beskrivningen också, men känslosvall kan man ju gå och kolla på. Hemskt gärna. Ja. Kolla in din YouTube för dina specials. Är det något annat du vill plugga?
Nej, det är väl, man kan ju följa mig på Insta om man vill också.
Ja.
Det är ju bara komikern Tobias Ered.
Ja. Som det. Nice. Och du ska öppna klubb också, eller hur?
Ja, men det ska jag ju också. Ja. Den 20, det är fan bra du påminner. Ja. Den 26 februari så har jag startat upp en klubb ihop med komikerna Thomas Kaminski, Victor Wu och Joel Andersson.
Just det.
Och den håller till på Moriska paviljongen.
Wow,
och,
fett!
Ja, det är jävligt fett faktiskt. Och det, jag tror biljetter fixas via Tixter.
Ja, men Onda bävern.
Onda bävern heter den, ja.
Eller hur?
Ja.
Man kan kolla in på Instagram eller bara söka på Onda bävern.
Precis.
På Google.
Det kan man göra. Och...
På Moriskan här i Malmö.
Ja, och då är planen... Till att börja med kör vi 4 måndagar då. Det är varannan måndag då.
Okay.
Med starten 26 februari.
Okej.
Okay. Och sen är väl planen att... Planen är väl att köra vidare sen.
Ja. Med det, så. Fett, fan vad roligt.
Ja.
Men kolla in det, alla som lyssnar. Gå och kolla på Tobias, han är skitkul att se live. Han är också kul på YouTube. Men annars, skit i det. Tack så mycket.
Ha det bra. Tack själv.
Tack.